Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Jag tänkte att det skulle komma någon lite jubel från dig i bakgrunden, något där, men det gjorde inte det. Men det... Är du vaken idag, Mattias?
Eller? Ja, jag är helt vaken.
Ja, vad härligt.
Ja, ja, men kör nu.
Ja, ja, men jag, det pågår.
Ja, det pågår.
Du, den här gör vi då tillsammans med tidningen Tara.
Ja.
Där vi skriver en spalt. Man kan skriva in frågor. En spalt, det är en hel sida.
Ja.
Och där kan ni höra av er till dem och ställa frågor. Och några frågor brukar bubbla hela vägen in hit till podden och faktiskt bli ett eget avsnitt.
Ja.
Och det är så, apropå Tara, nu om man vill, det är klart man vill det, bli prenumerant på Tara, så kan man gå in och göra det på en speciell länk med ett extra bra erbjudande. Vad heter den, Mattias?
Ja, det känns ju lite tungt för mig vad den heter.
Men, berätta nu vad den heter.
Ja, man ska gå in på tara.se/Charlie.
Charlie.
Därför att Mattias, det kan stavas med TT och TH. Charlie är inte oklart.
Nej, CHRLE, som Charlie Chaplin.
Och då har man ett fantastiskt prenumerationserbjudande.
Prova det, då får man se oss också, inte bara höra oss, man kan läsa oss.
Perfekt.
Och mycket annat som man inte får läsa här. Och idag är det ett sånt avsnitt, ett samarbetsavsnitt kan man säga.
Ja, superkul. Det här är jag är i råpepp på ämnet faktiskt.
Är du det? Jag är lite nervös.
Ja, men det är jag ju. Och det beror ju på att jag inte kan så mycket om
det här. Nej, det här är ju djupt vatten för mig. Ja. Att simma på. Eller det är ingen roll hur djupt vatten är när man simmar. Men det är djupt vatten i alla fall.
Ja, definitivt. Ja. Men det är tur att vi har en expert då.
En riktig expert.
Som också är expert hos Tara.
Ja. På det här området.
Ska du vilja säga? Vem får äran?
Nej, vi kör igång trulluten så kan du bara köra så här som du brukar.
Okej. Välkommen in, Klara Herngren.
Tack snälla, tack ska ni ha.
Alltså, du är årets bonusmamma.
Ja, eller jag tror egentligen att jag var förra årets bonusmamma.
Ja.
Men jag kanske är det nu också.
Du kan allt om bonusfamiljer.
Det vet jag ju inte. Men jag har liksom tänkt väldigt mycket inom ämnet och jobbat inom det också. Och får ju massa frågor då till tidningen om det. Så att liksom det är ganska aktuellt alltid i mitt liv på något sätt.
Men du har ju också varit med och skrivit, eller är väl med och skriver Bonusfamiljens stora succé, tv-serien.
Yes.
Som man hört om överallt.
Den
har ju verkligen exploderat. Nu skulle jag säga att jag älskar den, men jag har faktiskt inte tv och har totalt missat att ladda ner den här.
Så jag säger att när hon sitter och min fru är helt, hon missar ingenting. Hon är det bästa hon har sett. Så
ja.
Att
då
förstår jag. Så jag är där och, ja.
Men du, innan man blir så här årets bonusmamma så blir man ju bonusmamma, tänker jag. Hela världen är full med bonusmammor som inte går så långt som att liksom verkligen det här ska jag liksom göra någonting med.
Ja.
Så, men om vi börjar, hur du blev bonusmamma då? Liksom.
Ja, men berätta lite om dem, för de som inte vet vem du är. Kan säga en kort, en så 30 sekunder på vem du är.
Nej, men jag har egentligen större delen av mitt vuxna liv jobbat med tv.
Mm.
Fast grejen var den att jag, när jag gick i skolan så ville jag bli psykolog. Jag ville gärna bli parterapeut. Jag tyckte det var så spännande med liksom, relationer mellan människor. Framförallt i mina egna kompisrelationer. Jag förstod liksom inte varför folk inte kunde leka tre och hålla ihop. Så jag försökte medla lite där. Jag tyckte det var väldigt kul. Och sen så sökte jag in på psykologprogrammet, men jag kom inte in, för man var tvungen att ha 5 års arbetslivserfarenhet. Så jag tänkte att då får jag väl göra något kul så länge. Och då började halka faktiskt in på något bananskal och börja med tv.
Så tv var från början en planen för att få 5 års arbetslivserfarenhet för psykolog?
Verkligen. Men sen var det ju faktiskt väldigt kul att jobba med tv också. Så jag tänkte hela tiden så här, snart, för då hade det gått långt över 5 år, snart ska jag göra mitt riktiga yrke.
Vad gjorde du i tv då då?
Gud, jag har gjort allt. Jag har jobbat främst inom produktion. Allt från barnprogram till dramaserier och humorserier och varit utvecklingschef på produktionsbolag och ja, liksom i alla möjliga konstellationer.
Mm. Chefat?
Nej, verkligen inte bara chefat, men ja, jag menar liksom både som...
Jag har gått hela varvet från att hela börja varvet. Som så här, assistera verkligen. På inspelningsplats till hela vägen upp. Liksom.
Ja.
Kul.
Men egentligen tyckte att innehållet har varit det roligaste. Och också sätta ihop grupper. Att förstå vilka jobbar bra ihop och hur ska man få dem att jobba bäst med dem. Så att det har också liksom legat i linje hela tiden.
Den psykologiska tråden börjar
på något
framträda.
Sätt. Och sen så fick jag barn, skilde mig och träffade Felix väldigt tätt alltihopa. Och blev då bonusförälder.
Hur tätt var
det? Ja, men det var tätt. Jag var alltså... Jag träffade en kille som jag fick ett barn med. Jag blev gravid efter vi hade varit tillsammans i några månader.
Mm.
Och vi fick ett barn. Och sen så när han var ungefär 1,5 så skilde vi oss.
Mm.
Så att det gick fort. Mm. Och sen träffade jag Felix. Och det här gick väldigt, väldigt fort alltihopa.
Och då hade Felix...
Tre barn
sedan tidigare. Mm. Så du varit bonus... Ja, det var ju bra.
Ja, verkligen.
En 1,5-åring.
Två kan man säga, för han hade också en sån.
Ah, och sen så tre.
Ja, två, och två till. Alltså ja, han hade en som var 2 och en som var 7 och en som var 12.
Tufft.
Kändes det?
Eftersom
kändes
du precis det, själv hade blivit mamma.
Ja, det var så... Det, ja, det var
jag
så,
vet ju det att ha en 1,5-åring och sen en till då. Men det har man ju jämt att göra med.
Kommer du ihåg när jag hade en 1,5-åring och du...
Ja, du kan ju ha haft den vildaste 1,5-åringen. Ja, din son var helt galen. Ja,
nej, men vad säger du? Vi skulle på ett hockey-event och föreläsa, och sen var det någon match och Mattias älskar hockey, så jag sa, absolut, jag är med. Men jag måste ta med familjen, för det var på helgen. Eller måste, jag vill. Så sitter vi och käkar hamburgare i gallerian i anslutning till arenan, och min son, 1,5-åring, bara håller på och kladdar liksom händerna hur mycket som helst, bara pågår. Liksom. Han åt väl ingen hamburgare, han bara kladdade. Och sen så bara, vill han inte sitta i stolen, så lyfter ner honom och han bara rusar. Han har liksom lärt sig springa innan han lärt sig gå. Han rusar in på en guldfynd tvärs över och bara lyckats kladda ner varenda monter hela butiken. Shit. På 30 sekunder han skapat rengöringsarbete för en smyckesaffären.
Och du är också väldigt så här, du låter ju, jag ska inte säga att du lät det hända, men jag hade ju varit där som en...
Jag hade ju inte sovit
på 3 månader. Du är ganska cool, men du är mer avspänd än mig.
Hade du barn vid det tillfället?
Ja, jag hade lite äldre barn, så jag visste ju vad som komma ska. Jag såg ju att han var på väg, jag fattade ju hur det där gegget det skulle bli. Nej, men vilken situation att komma in i.
Så det var ju extremt tufft, men den gav ju mig väldigt mycket stoff sen.
Men tänkte du på, var det liksom, om man har en nyligen ensamstående med en 1,5-åring och så träffar man en kille, så han 3 barn och alltså så här, det måste ju redan där pågå massa saker i huvudet som så här, ska jag ge mig in i det här, hur kommer det bli, och
verkligen.
Liksom, hur gick liksom,
ja, men det var ganska mycket i det där, jag med parterapin själv. Jag har alltid varit väldigt så här, jag älskar verkligen barn. Och jag har alltid tänkt att jag ska ha många barn. Så att för mig var själva grejen att träffa Felix, att han hade 3 barn. Det var inte så skrämmande i sig. Jag tänkte ärligt, först tänkte jag så här, gud vilken bonus. Alltså jag förstår det där med att folk säger att det är en bonus. Och sen så hade jag faktiskt ett samtal med min och Felix gemensamma chef. Så här, som just så här stängde dörren och bara tittade på mig. Bara, fattar du vad du ger in på? I typ undertexten var, är du helt dum i huvudet? Och jag fattade inte riktigt vad han menade vid det laget. Jag liksom så här, hur kan han tänka så? Men sen så blev det ju rätt tufft.
Hur då?
Av flera skäl var det tufft.
Jag och Mattias har ju ingen aning, för vi är såna här tråkiga människor som har gift oss med en person var, som vi har skaffat våra barn med, som vi fortfarande lever med. Så vi kan ju verkligen ingenting om det här. Så berätta nu för en idiot som är, vad är det som blir tufft då?
Oj då, var ska jag börja? Nej, men det som var tufft i vårat fall, det var ju också så att vi skilde oss i samma veva som det här hände. Så vi hade ju båda, jag tyckte det kändes som att världen var emot oss på något sätt. Både våra ex och barn och familj. Det var ju liksom precis bara jag och Felix som tyckte att det var en bra idé att vi skulle vara tillsammans.
Man får liksom inte bli lycklig för snabbt där.
Nej.
Efter en skilsmässa.
Lite så. Är det liksom, och kombinerat med extremt dåligt samvete.
Från er sida.
Ja.
Men det kan man ju också, alltså det kan ju jag, man kan ju förstå att det uppstår svartsjuka, kanske fel ord, men man kan förstå att det uppstår arga känslor och river upp en massa.
Ja.
Och särskilt när barnen då är ganska små.
Ja. Alltså, så. Men också en slags allmän känsla. Så här, ska min lycka övergå deras? Vi har ju ganska många barn här att ta hänsyn till. Då ska jag bara så här, ösa på för vad jag vill. Utan att ta hänsyn till hur mycket det skadar dem som är så nära runt omkring. Så det var ju så sjukt jobbigt.
Mm.
Och sant är också att vi var tillsammans ungefär 1,5 år, sen tog det slut. Vi orkade inte kämpa längre, för det var för tungt och för jobbigt. Och så var det slut i några månader, men sen blev vi tillsammans igen.
Men jag tänker också en annan aspekt där, bara som flika in, är väl att ni också var på samma, typ samma jobb då, eller inom i alla fall samma bransch.
Ja.
Som också ju kan vara tufft i sig.
Ja.
Tänker jag. Eller?
Det är roligt att du säger det. Det var någon som frågade mig, kom ihåg då, så här, om någonting var tufft, som jag var lite så här, ja, det kanske är tufft, men det finns liksom en lista på 8 grejer som är skitjobbiga, och då kommer det där på plats 78. Det var liksom, det finns så många andra saker som är så fruktansvärt jobbiga innan vi ens kommer dit liksom.
Ja, då så.
Så att
Hur tog
jo, men det jag skulle komma till för att ha lite mer, det var att då kom jag ihåg att jag började också söka. Så här, det måste ju finnas många som har varit i den här situationen förut. Det måste ju finnas någon som är lite expert på just det här området, som är liksom terapeut för just bonusföräldrar. Och jag hittade verkligen inte någon. Och jag försökte söka lite litteratur också. Det fanns lite litteratur, men den var ytterst deprimerande. Det var ju verkligen så här, typ, ge upp, lägg ner. Och jag ville ju ändå, så jag tänkte att nej, men, och det var då jag fick fart. Och då kom jag på att, men vänta nu, det är ju det här, det är nu, jag ska ju bli terapeut. Och nu har jag ju också min inriktning. Jag ska bli den där experten som jag själv söker. Jag borde bli terapeut för bonusföräldrar. Mm. Så då började jag plugga.
Ah.
Och då började jag plugga KBT. Och så började jag, tog också massa kurser, så här, familjeterapi och parterapi.
Vad smart. Och
ja, och sen var också, jag känner att jag sagt det så många gånger, men sen var det också helt sant, det var att jag hade, när man går under utbildningens gång så har man ju folk som kommer och går i terapi och sen. Och då såg jag till att jag bara hade bonusföräldrar som kom.
Mm.
Och då hann jag ungefär träffa ett par innan jag var mer så här, jag kommer ihåg att innan ens terapisessionen var slut så var det så här, jag bara fick den där tanken, jag bara, det här är liksom, jag har jobbat med tv i 20 år, man försöker ändå alltid hitta ett perfekt drama. Jag bara, och det verkligen kom som en blixt, jag bara, det här är det perfekta dramat. Det har alla ingredienser för att vara ett drama. Och jag har det i mig, jag kan det. Jag måste pausa den här utbildningen, för jag måste göra en dramaserie nu. Och jag kände också en väldigt stark känsla att någon kommer sno den här idén. Rakt mitt framför näsan på mig. För jag kände att den var så här, ja, men den var så stark. Det blir sånt himla liksom relations... Det där, när man sitter med två personer som har ett problem sinsemellan och utifrån vilka de är. Hur intressant det blir när det lyfts. Liksom, och hur olika man kan se på en situation utifrån vem man är och vad man har varit med om. Och hur intressant det blir som en slags betraktare att ja, men se
man
på.
Man kan ju förstå liksom. Också, för jag menar, bara skilsmässa är ju ett drama i sig.
Ja.
Mm. Och sen addera också den här delen som kanske är den ännu svårare och också den fina och ja. I många fall lyckliga liksom i slutändan för barnen. Och så här. Det måste ju vara...
Jag tycker det är komplicerat nog för två människor att mötas. Nu ska man möta den personens ex i någon typ av samhälle plus sitt eget ex. Som ska möta mig och den där och liksom så ska vi komma överens för att det finns barn här som ändå ska prioriteras mitt i, alltså det är ju...
Ja, som ska väl prioriteras först då, liksom att det ska funka och...
Ja.
Ja, det där är ju...
Vad var dina insikter när du började titta och rida på detta då? Vad var det som förvånade mest eller som liksom du kände igen mest som var...
Du menar när jag hade folk i terapi eller... Nej, men det var mer, egentligen har ju inte det så himla mycket med bonussituationer, det är bara ett extra... bra krydda att lägga på, men det är mer det där så att folk är olika, vad man uppfattar saker olika beroende på vad man är och vad man har varit med om och vad som triggar en och vad som inte triggar en och vad svårt att få ihop det, liksom hur mycket ska man anpassa sig och hur mycket ska man sätta sig själv först och vad är viktigast i det här och, ja, men det är så jävla intressant ur liksom, relations-
men då tänker jag så här givetvis då, eftersom jag tänker ju ekonomi här och den kanske också kanske inte kommer på 78 men den kanske inte heller kommer på topp 5 i din, på din lista. Men
ja, det är väl en bra fråga.
Någonstans här, vart hamnar ekonomi?
Ja, men alltså, i mitt fall så har inte den varit topp 5 heller, men jag kan säga med min erfarenhet så hamnar den absolut på topp 5 i de flesta bonus.
Hur då?
Ja, men det blir ju ofta en svår fråga.
För jag tänker så här, någon av dem, om när du då skiljer dig så är det ju säkert någon som får en kanske en betydligt sämre ekonomi eller har chansen eller kanske inte har, man går in med olika saker och sen så blir det någon som drabbas hårdare än den andra då, tänker jag.
Generellt svar ja, alltså verkligen. Och sen blir det också tycker jag extra, alltså så här, vi får jättemånga frågor om just det här till i Tara då, just om man också skaffar sig, om man liksom blir tillsammans med någon som har barn sedan tidigare och någon har barn sedan tidigare, så har de lite olika ekonomi och hur rättvist ska det bli mellan de här barnen och får någon åka på någon jättedyr semester och någon bo i någon husvagn. Nej, men så det är liksom de där frågorna. Och,
jo, för så tänker jag också så här, låt säga att ett par bor i innerstan och sen så är det en av parterna då som kanske har en bra ekonomi eller har råd att bo kvar medan man har gemensam barn medan den andra då parten inte har möjlighet att bo kvar. Och då tänker man också så här, hur mycket ska man supporta sitt ex för att man vill ha barnen nära? Man kanske inte vill att ens barn ska hamna 3 mil utanför stan, för att det är det enda stället de har råd att bo på. Det måste kunna bli jättesvåra.
Verkligen.
Och man vill säkert också bryta, tänker jag. Så här, vi ska inte ha med varandra att göra, för nu har vi gått skilda vägar. Men man vill kanske hjälpa den andra. Jag vet inte, jag bara känner igen det från min egen verklighet med de stora klienter jag har. Så
där. Alltså, men alltså, hur ska man tänka? Hur mycket ska man ha delat? Hur mycket ska man ha gemensamt? Hur gör man?
Jag tycker inte att man, jag tänkte på det innan jag skulle hit nu. Jag tänkte så här, det här går inte att generalisera några svar kring. Det är liksom helt upp till varje situation och varje fall och vilka man har med att göra och hur ekonomin ser ut. Det är liksom, det är otroligt svårt att generalisera kring hur man ska göra.
Hur ska man tänka då?
Jag tycker väl att man ska försöka tänka som man alltid ska som förälder, tycker jag. Att, så här, att sina barn, sätta sina barn främst. Vad blir bäst för dem?
Mm. Men innan då, jag tänker så här, det är ju uppenbart, jag vet inte statistiken hur många som skiljer sig, men vad är din uppfattning då, som när du träffade din första, ja, men den som du fick ditt barn med? Hade ni delad ekonomi eller gemensam? Vad tänker du i det steget? Jag vet, när man går in i någonting så tänker man inte att man ska skilja sig. Men man går in i det här för att man... Men det kanske kan vara olika lätt eller svårt om man har haft delad ekonomi. Eller om man
Men vi hade gemensam ekonomi. Men det har faktiskt inte varit krångligt. Just mitt personliga fall har inte varit det.
Har ni fortfarande gemensam ekonomi i viss mån du och ditt ex? Har ni några gemensamma konton?
Nej, det har vi inte. Liksom... Men vi delar på större utgifter.
Ja. För det där tänker jag också. Man vill ju barnens bästa, absolut. Ja. Men det finns ju också så mycket andra saker som pågår där.
Jag vet. Men
det blir någon typ av så här rättvisefråga. Ja. Ska jag hålla på att betala för halva semestern som min son åker på? Inte med mig, utan med den här personen. Och i så fall, vilket inflytande har jag över om de ska åka till Cannes eller om de åker på Skara Sommarland? Ska han bara skita i att betala kläder för att jag har mer pengar, så måste jag ta hela den... Alltså så här, det där måste ju vara frågor som är uppe precis hela tiden.
Verkligen.
Och man kan ju nästan utgå ifrån att man inte kommer vara överens hela tiden med sin ex i alla
absolut.
Fall. Det kan man inte bara säga, det där kommer vi att lösa. Eller nej. Det, sånt får man prata om.
Nej.
Så hjälp oss då.
Nej, men det är ju så. Det går ju liksom i, precis som du var inne på, det känns som att det där går i lite olika faser utifrån. Men jag tycker också att det grundar sig i hur ens grundrelation ser ut. Liksom om man, ofta så tar det ett tag efter en skilsmässa innan man hittar sina roller med varandra igen. Man brukar säga att det tar ungefär 5 år innan det känns bra. Liksom. Mm. Och sen när det väl, om det väl blir så pass bra, så har man väl liksom också, hoppas jag, alltså i den bästa av världen, så har man liksom en grundinställning till att man vill varandra det bästa på något sätt utifrån de förutsättningar man har. Alltså när man känner att, för så kan jag känna själv också, att vi har haft liksom olika perioder i livet när han har haft mindre pengar och mer pengar, men då försöker man ju bara liksom vara där och hjälpa till så att det ska bli så bra för ens barn som möjligt. Men vi får ganska många frågor om det här, som sagt, och vi får oftast frågor från, som att det kanske då är en bonusmamma som blir irriterad på sin man, som hon tycker då tycker att mannen betalar för mycket för barnen i förhållande till att exfrun alltid utnyttjar situationen. Det verkar vara en grej som stör folk generellt.
Har du sett så i den nya sådana... relationen där tycker mamman, alltså den nya, eller pappan att exet
suger ut den, exakt.
Ja. Det är väldigt vanligt. I alla fall, det verkar uppröra. Det är det som folk skriver mycket om.
Jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att det kan bli så också, med tanke på, man vet ju det här med att barn i skilsmässor, föräldrar har dåligt samvete och försöker köpa sig fria. Att likadant så måste ju förstås kunna finnas dåligt samvete inom den relationen som har tagit slut. Om man på något sätt försöker, okej, jag kanske inte var hemma så mycket med barnen, eller det var ändå jag som lämnade. Jag har ju försatt henne i den här ekonomiska situationen.
Verkligen.
Då kanske jag behöver liksom bita ihop och bidra här.
Ja.
Hur tacklar man det där då?
Det där tycker jag är intressant, för återigen, det handlar återigen om relationer, hur man ser på saker. Det är liksom, man måste försöka ha ett lite mer så här helikopterperspektiv. Liksom, med vems glasögon har jag på mig den här situationen just nu? För att man alltid sitter och irriterar sig på så här, att ens man tar för mycket hänsyn till ens ex. Liksom. Mm. Och försöka liksom vara väldigt så här, vänta, nu tittar vi på fakta här. Vad exakt är det han gör? Liksom, och vad exakt får det för konsekvenser? Och är det rimligt eller inte? Och att försöka bolla det med någon annan också. Och prata av sig med någon för att se om det verkligen stämmer. För ibland kan man liksom få lite, man kan nästan bli lite snäv i sin syn. Och som sagt, ibland så stämmer det ju absolut att någon, precis som du säger, kanske har för dåligt samvete och någon utnyttjar det. Men det är liksom, man måste försöka... Ja,
man kan ju tänka sig att den som blir lämnad också då måste kanske kännas tuff. För oftast är det ju, det är sällan kanske som båda parter är superöverens om att nu går skilda vägar. Utan det är ju säkert någon som känner sig mer lämnad än den andra.
Ja.
Eller den som lyckas komma vidare fortare. Det kan ju också vara så. Mm. Jag är fortfarande ensam, men du har hittat någon ny. Liksom. Sitter jag själv här. Ja. Det kan ju bli mycket konstiga samvetsfrågor där som snurrar till ekonomin.
Ja, när man börjar tänka på det så tänker jag också så här, jag menar, om man har olika inställningar på vad barnet ska göra. Ja. Om du och ditt ex känner så här, den ena vill att han ska spela hockey och du tycker du vill inte åka runt i hockey eller tycker att hockey är en otäck sport. Därför att den kan vara farlig eller vad det nu kan vara. Men där också innebär rätt mycket kostnader också.
Jag hade ett jättebra exempel på just den situationen. Det var just de hade skilt sig. Mannen hade tagit initiativet och frun då, alltså exfrun i det här fallet, hon kände just så att hon ville verkligen ge sina barn ett annat liv än det hon hade haft. Så hon ville gärna att de skulle åka och göra massa aktiviteter som dessutom låg utanför stan. Och mannen då i fråga, han hade en helt annan uppfattning överlag kring deras barn. Han var så här, vi ska inte curla bort dem. De måste lära sig livets hårda skola. Han tyckte att det var helt ointressant att åka överhuvudtaget någonstans. Så att de hade så otroligt olika inställning till vilken typ av föräldrar de skulle vara. Och mamma tyckte så sjukt synd om barnen som, eftersom pappan enligt henne bara liksom sket i det. Enligt honom var så här, jag tycker hon curlar ihjäl dem. Så att det är också en typisk sån situation.
Och då blir det bara värre och värre. För den ena blir värre och värre. Ännu mer curlad och den andra blir ännu mer kall för att kompensera.
Och hur ska man göra då? Då måste man ju träffas och prata om det här. Vad är ditt råd då? Hur ska man gå vidare?
Ja, men ofta blir liksom lägena så låsta så att det är svårt att komma vidare själva i det där. Det kan ju vara bra, det har jag faktiskt varit med om flera gånger, att någon har tagit in någon liksom som är lite utomstående. I ett annat fall som jag hade så var det just ett par som var i sånt sjukt låst läge, men där kvinnan tyckte egentligen ganska bra om sin exmans bästa kompis och kände sig, jag har förtroende för honom, han är faktiskt en klok person. Så slutade hon ringde upp honom och sa, kan inte du hjälpa oss att medla lite grann? Och det tyckte han själv var en sjukt, eller liksom väldigt bra idé. För att då, och då så gjorde han faktiskt det några gånger. Och så tog de situationer för situationer och så här, vad tycker du är rimligt? Och hur tycker, så de kom ganska långt med hans hjälp.
Man kanske inte behöver tycka lika, men man kan ta och ge så mycket.
Verkligen.
Så att det blir ändå en bra
lösning.
Och
då kan man också få en tydlig känsla för någon utomstående. Så det här är ju, nu liksom, nu kompenserar du här egentligen mot vad du vill och du gör det där. Skulle det kännas rimligt för dig att gå med på det om du går med på det? Så...
Nu pratar vi om liksom olika ekonomiska förutsättningar och viss mån olika ekonomiska attityder mellan två ex. Mm. Men det finns ju också den andra då, ekonomin, det vill säga den man flyttar in i med andra barn som har olika värderingar och sådana saker. Hur ser konflikterna ut där då?
Det är hur många som helst. Det får vi också jättemycket frågor på. Eftersom, framförallt om det finns barn i båda de nya kullarna, man säger så kommer man ju oftast in med två väldigt olika familjekulturer också. Där någon kanske har, även om de har någorlunda lika ekonomi, så har någon liksom gett sina barn mycket mer saker och så, än vad någon annan tycker är rimligt. Och det blir ofta en stor krock.
Någon har sagt, vi är vana att barnen, liksom, vi köper kläderna och de får göra så här. Och vi är vana att barnen ska sommarjobba och lära sig själva. Och vi tycker att det är viktigt att de fokar på studierna än jobbar på café. Och vi tycker, det måste ju vara hela tiden.
Verkligen.
Och där går det ju nästan, eller liksom, även om vi kommer överens så är det barnet lika mycket del av en annan bonusfamilj någonstans och som uppenbarligen kan komma överens om någonting annat. Så det är liksom, kan man göra det rättvist? Liksom? Är det ens
en
fråga?
Tror inte det. Framförallt tror jag inte man kan det i början. Där tycker jag också generellt är liksom lite ett problem att folk har för bråttom för att liksom försöka synka ihop sig till en familj när förutsättningarna inte riktigt finns där. Då är det bättre att leva på lite som man har gjort innan. För det blir också lite, apropå att göra omställningarna för stora för barnen. Liksom. Att låt er, då får det vara lite orättvist. De får mer grejer än vad ni får. Men för att ni är liksom från olika familjekulturer. Och sen får man väl sakta men säkert med tiden försöka få ihop det mer och mer. Men,
och leva att man då istället får ta andra slaget. Att man har barn hemma som säger, varför får hon när inte jag får? Så får man säga, Herngrenarna, Söderberg är söderbergare. Och nu bor vi i samma hus, men det är fortfarande de här reglerna som gäller. Liksom. Typ så.
Ja.
Men och ska man mixa då, en sån annan kanske korkad fråga, men ska man
bra införsäljning.
Ja, jag vet.
Här kommer en korkad fråga.
Nej, men jag säger alltid så mycket. Ja, men man går igång så mycket på det här ämnet, men jag inser att jag kan det ju inte. Men då tänker jag så här, om det blir så att man separerar och sen så träffar man den ena, alltså man har barn på varsitt håll och man träffar en familj. Ska man para ihop barnen? Många kör ju vecka var så här, liksom att man har en vecka där man inte har barnen och samma vecka de har barnen. Men ska man para ihop så att man har båda barnen samma vecka så att de får liksom lära känna varandra? Och sen är man helt barnfri andra veckan. Eller ska man ha barn varje vecka?
Det där är också så här rätt svårt att svara ett generellt svar på. Men de flesta som träffas och blir väldigt kära i varandra, de tycker ju att det där är en jättebra idé. Att vi har, liksom, vi har så mycket tid tillsammans och sen har vi barnen varsin vecka. Och så kanske man är lite, om man är klok, så är man lite försiktig i början och inte tvingar dem tillsammans det första man gör. Utan ja, går fritt fram. Sen kan jag tycka att det finns en stor fördel att man, jag personligen kan tycka att det finns en fördel att man kanske inte har exakt samma vecka. Man kan, om någon byter på måndagar, så kanske den andra kan byta på onsdagar. För det finns någonting, tycker jag, härligt i alla fall och bra med att också när man ska introducera två familjer för varandra, så kan det vara bra att om du och jag blir tillsammans, så kan det vara bra att, och du också har barn och jag har barn, att när du ska träffa mina barn första gången, så behöver inte du komma med alla dina barn. Då kan du liksom lära känna mina barn lite, du själv kan lära känna dem och vice versa och sådär.
Just det, så man saxar det lite, så man har några lite. Dagar där man är helt solokvist med sin nya partner.
Så drömmen är liksom tre med bara mina barn, tre dagar med bara dina barn, tre dagar med alla barn och tre dagar själv.
Ja, jag vet som sagt, jag är så livrädd för att generalisera, men det kan vara ett bra upplägg.
Det är en modell
upplägg.
Som man kan överväga, för det låter ju sunt, tänker jag.
Ja.
För det kan ju inte vara så lätt för barnen, och särskilt om man inte, eller även om man är i samma ålder, men just om man är i olika åldrar och har kommit olika långt i livet och sen ska man plötsligt ha ett nytt syskon och kanske dela rum med.
Verkligen. Det där är också, så fort jag pratar så känner jag att jag har fått 1000 frågor om de här ämnena. Men där är också ofta som det kommer in från någon som känner sådär att ofta som någon ny bonusförälder, säger mamma i det här fallet då, som också återigen blir sur på exfrun som tycker att, som hon tycker styr över tiderna, liksom, då kan hon säga att exfrun vill att mannen ska ha barnen två dagar i rad, att inte det funkar för den barnet, men så där säger hon verkligen bara för att sabba för oss. Liksom. Det kan vara så, men det kan också vara så att föräldern tycker att barnet är för litet, det kan inte vara ifrån mig mer än två eller tre dagar. Liksom. Så att, ja, men där har vi många källor till konflikt också, och var man.
Men du och Felix har fått tre egna eller tre barn ihop.
Ja.
Och sen hade Felix tre innan och du hade en, så du har egentligen sju barn.
Hur bor man då?
Nej, men så det säger alla, och jag tycker så här, vänta, för det första, vi har en åldersspridning på de här barnen som är på, vad är det, 25 år. Mellan äldsta och yngsta, så att de äldsta är ut. Just nu så bor våra tre gemensamma barn hemma hos oss på heltid, och min son bor hos oss varannan vecka. Och sen har Felix en son som bor på helgen hos oss. Han går på en annan skola, så han bor inte hemma annars.
Men det är ändå fem barn då hemma på helgerna?
Ja, det är det. Gud ja.
Har de rum, eller hur gör man med det där då, med varannan vecka och annars varannan vecka? Liksom så här. För det blir ju väldigt kostsamt om man har fem, sex barn i en sån här bonuskonstellation, och så ska jag säga, det är klart att grabben ska ha eget rum gånger sex barn.
Ja, nej, eget rum har inte varit någon jätteviktig grej hemma hos oss. Det är ju också viktigt lite beroende på vilken fas man är i livet. Nu delar de små barnen rum med varandra. Det funkar bra än så länge. Och sen de andra har i alla fall rum så de kan sova ensam i ett rum på helgen när de är hemma. Liksom.
Men jag tänker också så här, och sen vill din son då åka på språkresa, säger vi. Och du känner, ja men så här, det är en ganska stor kostnad, eller det kan vara att man ska åka ett år till USA eller göra någonting. Då är det ju till då att din nya partner tycker att det är en bra idé, för det är en så pass stor kostnad som man kanske inte bara bär ensam då, utan då måste den andra parten haka på och tycka samma sak. Det där kan ju också vara svårt då, ifall det sitter att ditt ex då har en bra ekonomi och har möjlighet att bidra med hälften där. Ja, men så här, hur det är många att ta hänsyn till liksom.
Men verkligen, men som jag sa innan också, där jag har liksom lite så här, det får vara så att det är inte helt rättvist. Och det får vara
är det så man kanske måste hacka i sig?
Ja, att, jag tror
att,
det.
Har man satt sig, om man är i en sån situation där man har bonusbarn, man har den här grejen, då kommer man kanske ska utgå ifrån att allt kommer inte bli rättvist hela tiden. Vi gör så gott vi kan.
Och sen tycker jag att det där också, det är lite olika faser. I en viss period i livet har det varit jätteviktigt för de här, vi har ju två barn som är lika gamla, att det ska vara väldigt rättvist. Nu är det inte alls lika viktigt längre. Det går liksom, livet går så, i alla fall barnen går ju lite olika faser när olika saker är olika viktigt på något sätt.
Det där tycker jag har varit viktigt för mig med min son. Nej, inte bara med min son, men alltså i alla sammanhang. att inte gå på det här rättvise argumentet. För det är ju också, dras ju bara fram alltid när någon känner sig liksom,
förfördelad.
Ja, mm. Det är ju inte som att det kommer det andra. Nu fick jag lite mer här än vad jag tycker att jag förtjänar. Så om man har också en tendens att se, det är ju bara det man ser. Mm. Man ser det är liksom, Andrea kan komma hem och jag har städat och så ser hon, du, det står disk fram. Hon missar de 90 sakerna som är gjorda och ser det som inte gjort. Och jag likadan, så det var ingen skit på henne. Men jag bara menar att så funkar ju livet. Så jag har varit väldigt noga, eller vi har varit väldigt noga med att inte gå på det här rättvisa argumenten som jag märker att många föräldrar gör. Varför får han glass när inte jag får glass? Ja, men du vet, det, och så ska det liksom prata sen alltid. Du fick ju, igår fick du en leksak, kommer du ihåg? Utan vi är mer så att säga, men vi kör inte med rättvisa. Du får glass när vi tycker vi har glass, oavsett vem vi är på semester på eller vad vi är. Liksom, min son mår illa om han äter för mycket socker. Är det rättvist? Eller, alltså så här,
verkligen.
Livet är ju inte rättvist och jag tror att många föräldrar, oavsett om det är bonusbarn eller egna barn eller inga barn eller partner eller ex, fastnar väldigt lätt till att man på något sätt ska vara någon puttifrånkorv, någon fänder mellan verklighetens orättvisa och någon sån här saga om att allt är rättvist. Mm. Liksom. Och det tror jag många går sönder i, just det där, nu ska det bli rättvist. Liksom.
Verkligen, och det är också så här ganska generellt i bonusrelationer och för övrigt i alla relationer också, så här att ju mer du orkar, ju mer du liksom, ju mer generös du är, desto mer kommer du också få tillbaka. Alltså jag menar generös i relationer, att ju mer du släpper garden och så här försöker, okej, okay, det kanske var lite knäppt gjort av henne eller honom, men skit i det. Alltså så här, pick your fights, ta de som är bara viktiga och de andra, strunt i dem. För det genererar så mycket bättre liksom känsla i hela den här bonusrelationen, när man känner att så här, men gud, det där fick vi tillbaka, då är man liksom mycket mer benägen att ge tillbaka också.
Och det kan jag känna igen också när vi har varit på semester med andra par eller andra familjer, man åker på någon gemensam utflykt eller sådär, att alltså så här, lär att säg inte alltid rätt ut alltid vad du tycker.
Nej.
Utan låt saker bero lite grann. För det kan ju också vara så att de andra barnen, de, fast man bara, ja men de får hit och dit och så här, men liksom att man lär sig att bara knipa igen lite
ibland. Verkligen.
Som ju kanske inte alltid helt lätt förstås, men
nej.
Men kan det vara så då att de barnen man har gemensamt, där har man vissa regler och då gör vi på det här sättet. Medan i den andras fall, i den familjen, så får de göra lite som de, då är det upp till dem.
Liksom. Absolut. Och så tror jag att det är ganska bra att göra också, för att liksom inte bli en ond bonusförälder som kommer in och...
Ja, just det. Så jag tänker så här, att de barnen som är Felix biologiska barn till exempel, då kan de göra som de vill med hans ex. Och sen har ni andra regler för era gemensamma barn.
Absolut.
Och det, så kan man göra liksom.
Ja, det tycker jag absolut.
Ja.
Men en sak är hur mycket sockervald man får på Grönan. Jag tänker att en annan, liksom, kanske viktigare är ju, hur skapar man för ekonomisk plattform för de här barnen inför framtiden? Det kan man säga, jag ska inte lägga mig i så mycket hur de där barnen har det, men jag tänker på att sätta av ett månadssparande så att de har möjlighet till studier eller kanske flytta hemifrån. Sådana saker, där skulle jag tänka att å ena sidan vill jag inte lägga mig i, men å andra sidan så vill jag inte liksom hålla på och betala för något som känns som att det är liksom ett utsugande som mitt par skulle åsikta om. Men å tredje sidan så skulle det kännas väldigt konstigt om jag har hängt med de här barnen i 20 år och sen ska de flytta hemifrån och säga grattis, min son har 2 miljoner, din son har kanske pengar till ett körkort liksom.
Mm.
Det där, har ni pratat någonting om det där kring långsiktigt sparande? Eller det kanske inga frågor, det kanske inte är första frågan som dyker upp. Men jag är ju rädd att om de gör på sitt sätt, vi gör på sitt sätt, att det kan bli liksom ett A och B-lag i förlängningen. 3 graders skillnad över tid kan ju bli ganska mycket skillnad. Liksom. Det är 2 helt olika öar till slut.
Ja, men det handlar väl, som vi var inne på innan, det där med liksom hur är grundinställningen, hur är grundstämningen i familjen? Får det vara olika eller måste det vara rättvist? Att man liksom har den inställningen där också. Och också våga prata om det med varandra.
Mm.
Hur ska vi göra?
Hur mycket tycker du man ska prata med barnen om ekonomin? I liksom. Ska man ha med dem i något typ av så här tidigt familjeråd kring hur ska vi göra med detta? Hur kan det bli rättvist? Hur ser vi på det här? Eller är det bara att göra en onödigt ökad svårighetsgrad i en ganska minerad situation redan från
början? Förlåt att jag säger så, men det är så svårt om vi inte har något konkret fall att utgå från som man kan prata om. Men jag
har ett ganska kul konkret fall. Jag har en tidigare fotograf som jag har jobbat med som som bor i Aspudden. Med en familj. De bor i en trea och har barn då som är likadana som mina barn. Och därför har det varit så nära mig i exemplet. Då. De är nu 13 och 17 och det här var för några år sedan. De kanske var då var de bara 10 och 14 eller någonting. Och de fick dela rum, för de bodde i en trea där i Aspudden. Och då var det så här, ni får ha ett rum. Och det gick ju när de var små, men det är klart när man bara kom upp i tonåren och sen så måste man dela rum. Och då var det ju den enkla sanningen för honom, det var ju så här när de kom och sa att vi vill ha varsitt rum, pappa, det är inget bra liksom. Ja, bra, men då får vi flytta till Bredäng. Alltså bara flytta ner några, liksom, några veckor ut. Men då ville de ju inte det. Nej, okej, nej, men då bor vi hellre kvar. Jag tänker på din fråga, Charlie, som att inkludera barnen i att det där, för han sa ju så här, visst, vi kan flytta, men då får vi bo i Bredäng, för att det blir samma ekvation. Vi säljer här i Aspudden, flytta där, då kommer vi ha ett råd med ett rum till.
Men en sån situation, det tycker jag är jättebra att vara väldigt konkret. Alltså när man står inför ett faktum så. Men jag tänkte mig att din fråga var liksom så här, nu kommer det vara lite orättvist mellan er i bonusfamiljen. Den är lite svårare att ta rakt ut. Men en sån där grej, jag
och väldigt tycker, där kan man, för jag tyckte ändå att det var ett väldigt konkret sätt där han inkluderade barnen och sa att det här är konsekvenserna. Ja. Nu får ni vara med och ta ett val här då. Liksom. För oss är saken lika okej.
Ja. Vi hade en sån faktiskt rätt rolig diskussion hemma någon gång när vi skulle inför julen, om vi skulle antingen skulle åka någonstans eller om vi skulle få julklappar. Jag tyckte att vi skulle åka någonstans och tyckte att vi skulle skippa julklapparna och var helt säker på att alla barnen skulle svara samma sak. Men alla sa precis tvärtom. Jag vill gärna ha julklappar. Behöver inte åka någonstans. Jag var så här, jaha, nej, okej då.
Men vissa frågor ska man inte ställa.
Nej, uppenbarligen inte.
Nu måste jag ta hänsyn till svaret.
Ja.
Ja, men om vi skulle försöka snubbla ner någon sån här, liksom, hur kan man tänka då? Om man är på väg in i bonusfamilj, har du några sån här bra saker att packa i ryggsäcken? Liksom, så att tipslistan är ute efter här.
Packa dig med när man ska väldigt mycket tålamod.
Ja, ha lite empati med att det kommer ta tid.
Det kommer ta tid. Det kommer vara mycket svårare än vad du tror. Och min erfarenhet är också att en del tycker att det är ganska lätt i början och blir liksom, man nästan kan gå in i en förälskelsefas med nya barnen och allting. Och sen så, men det, oftast i alla fall så kommer det komma någon svacka förr eller senare.
Och det behöver inte vara tecken på att något är fel.
Nej.
Det kan vara tecken på att något är rätt.
Nej, verkligen. Men jag tror den stora grejen är att ha inte för höga förväntningar. Ha inte orealistiska förväntningar. Det är mer det liksom. En del har ju, alltså en del går in och tänker att det här, jag gör det liksom, fast jag inte vågar, och så går det ändå. Men det är väl det svåraste.
Det är också intressant det du sa, det här med att vara generös, för det kanske man får tillbaka, även om det är jobbigt att vara generös och så här, men att inte vara den där som sticker in kniven eller som säger att det är bättre hos mamma eller bättre hos pappa, utan man måste våga, eller man måste vara generös själv för att få tillbaka.
Såklart, och det tror jag att det är så här, nu har jag haft sån otrolig tur för att framförallt mitt ex då, som jag har min son med, han har träffat två kvinnor efter mig. Och jag brukar skoja om det lite, men det är typ sant. Jag brukar säga om honom att det bästa med honom är att han har så bra kvinnosmak. För jag har verkligen tyckt, eller jag tycker så otroligt mycket om de här båda två. Och har ju känt att det blir så här, för mig är det sånt otroligt plus att veta att min son är i så goda händer. Typ bättre händer än mina händer. Liksom. Men att vara generös med att säga det också, det genererar ju hela våran relation liksom, tillbaka, att de vet om att jag tycker så mycket om dem och uppskattar det de gör, det gör ju att det blir liksom, då är det, ibland är det liksom jobbigt, det kan jag tycka själv, att bara vara förfärligt jobbigt liksom. Och så då tänker jag på hur blir det för dem då när de ska med honom och göra, när han är i någon vidrigt jobbig period. Alltså då brukar jag mer så här ligga steget för och säga att nu håll i dig, nu är det inte kul liksom. Ja, men då alltså, ni fattar vad jag menar, men det är liksom
fantastiskt om det kan vara så, men det kanske man också måste vara öppen då, som du uppenbarligen är då, att se att det här är bra kvinnor. Han hade ju ändå en god smak en gång, så det är klart att han har det fortfarande. Att våga liksom släppa in, för jag kan ju tänka mig att det är många som, spelar roll vilken kvinna han kommer att skaffa, så kommer det vara fel på henne.
Exakt, och jag tycker också det är också lite, kan jag tycka, en liten tråkig inställning som, eller sådär, som en del, så, kanske framförallt om någon blir lämnad och så kommer in en ny partner, så känner de sig så här, den där partnern fick det där som jag inte fick. De får ha mitt barn mer än vad jag fick. Men det är ju liksom en del av sanningen. Men det är också, det finns en annan sanning i det. Så här, vänta, den personen kommer få göra ett hästjobb där borta. Så att du, om det är någon du ska vara snäll mot, så är det den personen. Och ju snällare det är mot den personen, desto snällare kommer den vara mot ditt barn. Så att det är bara en liksom...
Men hur viktigt är, hur har du varit så här, att du tycker att liksom nu... nu Felix, nu får du åka träffa mitt ex. Alltså ni borde ta en grabböl och liksom försona eller liksom. Är det någonting som, är det viktigt?
Nej, det har jag inte.
Eller ska man hålla isär det där?
Nej, liksom... jag tycker inte man ska hålla isär, men jag tycker det handlar om, det måste, för mig personligen känner jag ändå att det måste komma från en själv, att man vill det liksom. Mm. Det är svårt att, nu ska du åka och träffa den. Jag tycker det är väldigt svårt.
Man ska bråttom, just det där som du sa, att man ska inte ha bråttom, låt det hända. För jag kan också tänka mig annars att man blir äldre och man vill sätta ihop det här. Och, ja, men ni kan ju ta en öl träffas. Mm.
Verkligen.
Blir det gulligt och bra liksom. Mm. Och sen sitter någon där och känner sig ganska konstigt. Och
men det återigen, det här får vi också. Det här är ett typiskt exempel. Mm. Där, precis som du säger, det är någon som vill det så gärna utan att ha någon känsla för, vänta, hur kommer det falla ut på andra sidan? Att det kanske bara får motsatt effekt istället. Så att man måste ju försöka känna av liksom.
Jag sitter och garvar för jag tänker alltid på den här Tomten är far till alla barnen-filmen som det var så jävla roligt. Ja, konstigt. Men det var ju verkligen ett sammelsurium av barn och ungar.
Just det.
Vem som hade med vad.
Vem som hade varit med vem och hur det var. Liksom. Ja.
Men vi har pratat då, på ämnet generositet var det. Mm. Sen pratade vi om vikten av att prata. Måste vi få upp på den här listan, va? Att prata och vrida och vända. Så snabbt tänker jag att man drar iväg i sitt eget huvud och skaffar sig åsikter istället för att prata med varandra.
Mm.
Men du var också inne på det här med att om man kör fast i pratandet, att ha en förnuftets röst, någon medlare.
Ja, antingen man går och pratar med en terapeut, men jag kanske inte har haft det för många gånger. Alla behöver verkligen inte gå till terapeut, eller man kan också gå till någon bara klok person som man har förtroende för. Det är ofta ganska bra, just när man är en sån där lite infekterad situation, att ha någon som kommer med andra ögon på det och där man får dra sina versioner bägge två. Liksom. Det var någonting du sa där. Prata. Sen ska man säga så här, sen är det i bonusrelationer så att ibland ska man inte prata heller. Det brukar jag säga. Nej, men om man till exempel är jätteirriterad på sitt bonusbarn av någon anledning. Så där är samma sak där. Det kanske man inte ska ta med sin partner. Ta det med någon annan och så pratar du av dig, för ofta så blir det lättar ju lite på trycket bara när man får prata av sig, när man får snacka lite skit så, och då får man lite så här, det kanske inte var så himla farligt ändå, eller liksom, alltså, ibland kan det verkligen vara farligt ändå, men jag menar, de grejerna ska du ju kanske inte prata med din partner om, för det där kan ju såra på ett sätt som stannar kvar, precis. Och man kan bli så här, gud, tycker hon illa om
honom
på riktigt,
och så måste ens
riktigt,
nya partner liksom. Börja försvara exet då, ja. Liksom. Det kan ju bli jättekonstigt det där förstås, ja. Men det där är lite,
så man måste vara ganska, ja, man måste vara ganska, hur ska jag säga, följsam och förstå och diplomatisk och det krävs ganska mycket om man ska vara en bonusförälder.
Det är lite samma tips också som vi brukar säga till folk kring ekonomi, så att ta gärna hjälp, fråga andra hur de har gjort. Mm. Om man sitter i en situation som inte är bra, så våga prata med anhöriga, grannar, släkt. Det finns alltid någon som har schysst ekonomi eller har ordning på papperna eller sådär. Så det är bra tips, liksom samma sak då egentligen här, att gå till någon schysst person som man litar på eller som har kanske upplevt eller gjort det här. Så att få tips och råd.
Och sen pratade vi om det här, om jag ska hjälpa till med listan här, att ge upp att det ska vara rättvist.
Ja.
På något sätt släpp taget om att hela tiden frågan, är det lika mycket alla mjölkglas nu? Är det verkligen alla lika? För alla går och lägga sig samma tid? Och är det liksom,
verkligen.
Ge upp rättvis i frågan och konstatera att det kan vara olika regler ganska långt tag för att det är så, punkt slut.
Ja. Och en annan sak som jag brukar säga när det gäller så här generella rådet, men jag tycker att det är sant, att man kan ju fundera över hur man skulle vilja att ens barns bonusföräldrar skulle vara. Man kan ju fundera över vad är viktigt hos en sån människa. Så ska man ju försöka efterleva det själv. Liksom. För det är ju precis det som det handlar om. Att så här, ja, hur vill man att någon ska känna sig mottagen, eller hur vill man att någon ska bli behandlad? Och så här, ja. För det kan vara ganska lätt att fundera över.
Du, vi har det väl, va, Mattias?
Ja,
jag vill ju bara avslutningsvis önska lycka till dem med nya säsongen som kommer snart.
Tack.
När kommer den?
Nej, det är inte så snart. Det kommer i januari.
I januari? Mm. Var är man då nu? Är ni i manusfas eller är ni i klippningsfas?
Nej, vi är färdiginspelade.
Ja.
Och det som har varit lite kul för oss, den här säsongen, de andra säsongerna har vi alltid haft inspelning på hösten och vintern. Nu har vi haft det under våren och sommaren. Så vi är ganska precis färdiginspelade och sitter och klipper för fullt.
Är det roligaste? Jag får fram att klippningen är det roligaste.
Nu sitter jag inte personligen med i klippningen, men det är en jätterolig process.
Senare plötsligt, allt det man har tänkt plötsligt finns på riktigt. Liksom.
Fast hårt jobb, för det är ju inte helt lätt. Hur ska vi färgsätta, hur ska det vara, vilken ton och vad ska vi ta med? Och det är ett tufft jobb för dem som sitter där, antar jag.
Verkligen.
Ja, häftigt. Men alltså, och vill man nu då fortsätta, alltså för mig går det igång. Det är så, jag kommer nog skicka in lite frågor via
Sara
då. Jag kommer nog skilja mig, skaffa bonusbarn.
Ja, det verkar så kul. Det verkar toppen. Nej, men som sagt, man kan skriva till Tara både om man har frågor kring det här ämnet. Skriva in, och man kan också skicka in rena krassa ekonomifrågor till oss, till Tara, så får vi vara med där också.
Absolut. Kan bli ett, har man riktigt tur så kan man få komma hit och få vara med i ett helt program om vi,
det kan
om vi
tycker få.
Att vi vill lägga ut orden. Så att, men annars så svarar vi där enligt bästa förmåga.
En stor ära och ett superstort tack för att du kom, Klara.
Tack så jättemycket. Det var jättekul.